Huller om buller, min blandning av olika berättelser om resor och upplevelser. Hej och hjärtligt välkommen tillbaka till Huller om buller. Jag är jätteglad att du vill höra mera om vår kryssning som tog oss jorden runt på 100 dagar med Costa Deliciosa år 2013. Det här är avsnitt 17 och jag ska berätta om Colombo, Kochi, Goa och Mumbai. Colombo. Hallå från Colombo, Sri Lanka. Lanka betyder strålande land och det kallas också på grund av sin speciella form och position till Indien, Tor av Indien. Idag hade vi en bra guide som berättade intressanta fakta om Sri Lanka. Av de 20 miljoner invånare är ungefär 75% singaleser, 15% tamiler, Sri Lanka-tamiler och indiska tamiler. Och så finns det minoritetsgrupper som morer, malajer, burger och urinvånarna Vedda. Eftersom det talas singalesiska och tamilska är engelska språket det enda gemensamma språket och det används inom yrkeslivet. Buddhismen hos singaleserna förekommer här främst, men även hinduismen hos tamilerna, islam hos morerna och kristendomen är representerade. Vår Costa-buss körde i 15 minuter genom den stora hamnen och guiden var förvånad över att vissa av passagerarna promenerade här eftersom man kan faktiskt gå vilse i hamnområdet. Och det visade sig i slutet av dagen att man också som en erfaren busschaufför kan behöva 2 försök för att hitta tillbaka till båten. Denna hamn var strategiskt viktig under andra världskriget för de allierade i kampen mot Japan. Idag exporterar de härifrån kanel, te, kaffe och kautschuk till hela världen. Sri Lanka koloniserades av den portugisiska, holländska och slutligen brittiska makten. År 1948 blev det självständigt. Vi åkte förbi parlamentsbyggnaden och en konstgjord sjö som skapades för tetransport till hamnen. Ett stort grönt område som kallas Gulf Face Green är vid havet, men där ger inga träd någon skugga. Detta område är en populär plats för sport och evenemang. Vid slutet av Gulf Face Green finns det berömda Gulf Face Hotel, byggt 1846. På Gull Road åkte vi tvärs genom staden mot Mount Lavinia Hotellet. Vi tyckte att vägtrafiken var kaotiskt och ljudnivån något högre än vad vi är vana vid och att avfall finns på marken överallt. Vid hotellet Mount Lavinia njöt vi av stranden, det varma havet, skuggan av palmerna och vi tyckte det var härligt att inte göra någonting alls. Hej då, eller Irantam Patkamana. Indien. Namaste från Indien. Våra erfarenheter med den indiska ambassaden i Bern för vårt inträde till Indien var ju en tragedi med oförskämdhet, förseningar, byråkrati och icke-vilja, så att vi allvarligt funderade över att spendera dessa 5 dagar ombord istället. Mer än 100 medpassagerare tänkte faktiskt göra så. Tydligen beter sig många indiska ambassadanställda illa i andra länder också. Vad vill de uppnå med det? Till en början hotade Costa med att de skulle behöva lämna båten för gott om de inte tänkte lämna båten i Indien. Men dessa passagerarna stod fast vid det och gick sedan med på att för en liten summa, mycket mindre än vad vi hade betalat, köpa ett särskilt visum. Eftersom Balti och jag inte ville likställa Indien och dess folk med deras ambassadanställda kämpade vi oss genom hela proceduren ett halvår innan avresan. Vi har inte ångrat det. Dessa 5 dagar i Indien vill vi inte missa för hela världen. Vänligheten av indierna, skönheten av templen, den fantastiska maten. Det hade varit synd att missa det. Men på natten förföljs jag av bilder av små barntiggare. Ofta hade de minsta inte ens blöjor på sig. Hur de drogs med av ett syskon genom folksmängden på jakt efter mat, nästan blev omkullkastade av vårdslöst folk. Avfallet som finns överallt på gatorna, i floderna, i havet. Det ständiga bullret av trafikkaoset, bilskjutandet, stanken. Vi är mållösa, vill hjälpa och vet inte hur. Och trots att vi varnades av vänner och vår indiska väninna blev vi chockade. Ändå var det 5 lärorika dagar och det finns så många fantastiska tempel kvar att upptäcka. Här följer nu lite allmän information som vi har fått från våra guider. Sedan följer våra upplevelser i Kochi, Goa och Mumbai. All information som är fel ber vi alla Indien-experter om förlåtelse för. Indien är indelat i 28 delstater som är separerade från varandra genom tullar. Varje delstat har sina egna lagar. Av de 1,2 miljarder invånare är hälften under 30 år gamla. Dock premiärministern är 70 år gammal. Endast 2,5% av alla invånare betalar en inkomstskatt. Det finns 18 officiella språk och 1650 dialekter. Några har även olika skriftspråk så att hindi och engelska är det enda gemensamma språket. Först efter 1987 har fler och fler språk i Indien erkänts. Den kungliga familjen existerar men den har ingen makt. Som de största problemen i Indien nämnde guiderna befolkningstätheten. Som jämförelse, Kina har 1,3 miljarder invånare. Klyftan mellan rika och fattiga indier, korruption och avfallshanteringen eller dess icke-existens. Indier som har varit i Europa försöker att lära ut det de har lärt sig av oss, men det är fortfarande en lång väg. Medvetenhet för miljöproblemen måste utbildas hos folket först. Positiv är dock den höga utbildningsnivån, till exempel IT, medicin, kulturarvet och pressfrihet. Anmärkningsvärd är, i nordost av Indien är matriarkatet. Kvinnor bär färgglada saris, män bär dhotis. Många indier tycker om att bära europeiska kläder. I norra Indien är turban typisk. 96% av äktenskapen är arrangerade. En tidningsannons placeras med angivande av kast, religion och så vidare. Eller en mäklare anlitas, följt av ömsesidiga besök, alltid med föräldrarna närvarande. Flera partners tittas på och när man finner varandra ömsesidigt sympatisk går man till nästa steg. Samtycke av familjen söks. Under vigseln sägs 7 gånger ja-ordet och man går 7 varv runt en eld för att bränna allt som är ond. Den gifta kvinnan bär en röd prick på pannan och så länge hon är gift bär hon en guldkedja med svarta pärlor. Det finns 4 kaster. De är indelade i 64 subkaster, vilket i sin tur har 2000 subgrupper. Första kast är brahmanerna, intellektuella och präster. Andra kast, kshatriyas, soldater, höga tjänstemän. Tredje kast, vaishyas, handlare, köpmän, markägare, lantbrukare. Fjärde kast, shudras, hantverkare och arbetare. Och det finns de oberörbara, den lägsta kasten. Vi fick höra att detta system idag endast spelar någon roll när man vill ingå äktenskap. Och en oberörbar hade blivit statsminister. Eftersom vi hade 3 guider och alla har sagt något annat om kastsystemet så kan vi inte slutgiltigt avgöra vad som är sant. Kanske är det så att varje delstat interpreterar kastsystemet annorlunda. Vi vet inte. I vissa traditioner äter man med händerna utan bestick. 4 fingrar formas till en sked. Tummen håller kvar maten på denna sked. Med läppen kan man känna om maten är alltför kryddig. Den kan sedan spädas med kokosmjölk. Ett stort bananblad fungerar som en platta så att rätterna skickas runt på det. Till hinduismen fick vi följande förklarat. Det finns bara en gud och som i treenigheten av kristendomen, fader, sonen och helige ande, talar man här också om treenigheten av hinduismen, Trimurti. Brahma, skaparen, Shiva, förstöraren och byggaren, Vishnu, beskyddare och upprätthållaren av världen. I templen är reinkarnationer av Brahma, Shiva och Vishnu avbildade och man ser bilder från de olika legenderna som berättas om dem. Även fruarna av Brahma, Shiva och Vishnu är viktiga. En son till Shiva heter Ganesh och han har ett elefanthuvud. Legenden säger att hans far Shiva slog av huvudet från sin son Ganesh eftersom denne inte ville släppa sin far in i huset. Ganesh hade bara följt instruktionerna från sin mor att inte släppa in främmande folk och han hade inte känt igen sin far efter faderns långvariga frånvaro. Mamman var otröstlig och tvingade Shiva att rädda Ganesh genom att sätta på honom ett nytt huvud. Det råkade komma förbi en elefant, så Ganesh fick ett elefanthuvud. Kochi. Innan vi fick lämna båten hade vi en personlig ansikte mot ansikte kontroll med de indiska myndigheterna. Med 2500 passagerare är det en större grej. Lyckligtvis var vi ute tidigt och var snart på våran buss. De indiska myndigheterna har förbjudit våra Costa-guides att göra översättningsarbetet på bussarna eftersom de har inget specifikt indiskt arbetsvisum. Så vi hade idag den lokala engelsktalande guiden och han gjorde sitt jobb perfekt. När en hel del resenärer kom fram till honom och klagade på att de inte förstår honom, de sa det på tyska, hoppades jag in som förmedlare men slutade efter 5 minuter. Eftersom jag inte hade någon lust att stanna i något indiskt fängelse. Jag hade ju heller inget arbetsvisum. Delstaten Kerala kallas landet av kokosnötter och även Guds eget land. Det finns 33,3 miljoner människor i Kerala. Religionerna är spridda över 50% hinduer, 30% islam, 20% kristendomen. Staden Kochi som vi besökte har 600 000 invånare. Från hamnen exporteras kryddor och trä, närmare sagt teak. De var under den nederländska makten från 1663 och kom så till ekonomisk återhämtning. Och 1790 kom Kochi under brittiskt inflytande. Först åkte vi till Mattancherry Palace, även känt som Holländska palatset, byggt 1555 med ett museum med vackra trätak och fresker, mynt och frimärken. Fresker visar Brahma, Vishnu och Shiva och guiden gav oss information som vi verkligen behövde. Fotografi var tyvärr inte tillåtet. Paradesi, den judiska synagogan, byggt 1568, är mycket nära och har vackra keramikgolfplattor som är 250 år gamla. Återigen är det inte tillåtet att ta bilder eller videos. Denna synagoga är den enda av de 7 synagogorna som fortfarande är i bruk. Endast 100 judar kommer hit eftersom många har återvänt till Israel. Vi var för första gången i en synagoga och var tacksamma över att guiden kunde ge oss en hel del information. Självfallet tog vi tillfället i akt och strosade i byn och köpte vackra halsdukar och te. Sedan fick vi göra en hamntur med små båtar. Det var helt tyst på vattnet. På ön Bolgatti stannade vi och fick lätt saltade bananchips och te och bakelse. Därefter fortsatte hamnturen till de kinesiska fiskenäten från 1300-talet, en vacker bild i den underbara solnedgången. När vi gick i land slog bullret från trafiken emot oss med full kraft. Vi fick besöka det indo-portugisiska museet som hör till stiftet och som har många objekt av de första indiska katolska samhällen. Även här var fotografering tyvärr inte tillåtet. Guiden berättade att 1502 grundades den första portugisiska kommersiella verksamheten i Kochi. Den portugisiska upptäckaren Vasco da Gama dog i Kochi, men hans kropp lät dem överföras till Lissabon. Nu kom vi till Sankt Franciscus kyrkan. Det är den äldsta kyrkan i Indien och den blev byggd 1503 av portugisiska franciskaner, först som träkyrka men återuppbyggdes i sten av holländska protestanter. Tyvärr var dörren stängd och detta föranledde en medpassagerare att ilsket ta en tuk-tuk tillbaka till båten. Det var mörkt och jag försökte stoppa henne eftersom hon inte talade ett ord engelska. Men hon bara försvann. 2 dagar senare såg vi henne igen, så allt hade gått bra. Överallt i staden växer härligt stora träd, så kallade regnträd. För när det regnar viker bladen ihop sig. Dessa träd är ungefär 400 år gamla. Sen åkte vi tillbaka till hamnen genom stadsdelen Little Holland. I en park gjordes förberedelserna till ett evenemang mot våld mot kvinnor. Efter massvåldtäkten av en indisk kvinna för några månader sedan måste medvetenheten ökas bland alla kvinnor om hur de bättre kan skydda sig. Gå! Idag behövde vi inte möta de indiska myndigheterna personligen. Men i Mumbai skulle det vara dags igen. Vi hade en tysktalande guide till glädje för de flesta passagerarna. Denna guide är den bästa vi någonsin har haft, utbildad i ekonomi, politik, historia, religion och språk. Han studerade på Goethe-institutet och därefter gjorde han längre resor i Europa. Och han besvarade tålmodigt alla våra frågor. Delstaten Goa är mycket liten och har endast 1,4 miljoner invånare. Panaji, Panjim kallad av britterna, är den nya huvudstaden och husen flyttades sten för sten från Old Goa till Panaji när Old Goa drabbades av malaria och kolera. Endast katedralerna står kvar i Old Goa. Goa var portugisisk till 1961 och många invånare i Goa har bestämt sig för ett portugisiskt pass. Så får de lättare arbete i EU. Många Goa-indier arbetar utomlands, bland annat på kryssningsfartyg, och skickar hem sina löner till sina familjer i Indien. Hamnen har namnet efter den portugisiska erövaren Vasco da Gama. De 2 viktigaste industrierna i Goa är järnmalm, export och turism. Det finns skolor i regionala språk, hindi och engelska, och de äldre eleverna får välja andra språk som valfria ämnen också. Utbildningen är gratis upp till universitetet. Från universitetet är studielånen räntefria. Från den 4:e klassen får varje student en iPad gratis. Från 10:e klassen en laptop. 65% av studenterna i Goa är kvinnor. För att bygga hus använder de järnhaltig jord. Den torkas i komponenter och så blir den vattentät men kan ändå andas. Med naturlig vit färg från musslor och ostron blir husen sedan målade. Deras nationella dryck kallas feni, som är sprit från cashew, äpplen och kokos. Vi passerade risfält som har förvandlats till räkodling. På grund av tidvattnet översvämmas floderna upp till 20 km inåt landet och det är för räkodlingarna perfekt. Sedan fick vi besöka Shiva-templet Shri Mangesh Devastan som består av 3 rum. Det första rummet är för musik, det andra är besamlingsrummet och det tredje är en helig plats bara till prästerna. I templet fick vi inte ta några bilder. I mitten av det andra rummet satt många troende på golvet och bad och längst fram bakom en avspärrning stod 2 präster med bar överkropp och ett rep från en axel över bröstet ner till höfterna. En präst bad högt och de troende bad tyst eller gav blommor och kokosnötter till den ena prästen. Hälften av gåvan vigdes av prästerna och de troende återvände hem för att dela detta med sina familjer. Vi tittade igenom en dörr bakom prästerna in i det heliga rummet på en stor, magnifik, gyllene Shiva-staty. Till vänster och höger om dörren prydde silvriga Shiva-statyer rummet. Sen kom vi till Old Goa, till C-katedralen, som ägnades åt Sankt Katrin, eftersom segerdagen av den portugisiska armén över en muslimsk armé var på dagen av Sankt Katrin. Byggstart var 1562. Den var avslutad efter 19 år och var en gång den största katedralen i Asien. Här finns 8 kapeller och 14 altare, rikt dekorerade, och vår guide visste mycket om det. Till exempel att år 1919 sågs här en vision av Kristus. I Basilica of Bom Jesus är relikien av Francis Xavier, en jesuit som hade grundat ett brödraskap här. 9 månader efter döden av Francis Xavier upptäcktes efter hans uppgrävning att hans kropp var intakt. Han helgonförklarades tillsammans med Sankt Ignatius av Loyola och vid dödsdagen firas han i en stor ceremoni. Han är skyddshelgon för Goa. Efter denna intressanta rundtur åkte vi till Royal Orchard Resort och bjöds på en otroligt fin indisk buffé. Men det var inte allt. Vi simmade i en stor pool, tog en promenad på stranden och vilade i en vacker palmskog. Mumbai. Idag behövdes det igen en ansikte mot ansiktekontroll med de indiska myndigheterna. Sedan fick vi en tysktalande guide under resan. Hon hade grönt pulver i handen och frågade oss om vi ville fira vårens ankomst. Det ville vi och fick en färgad prick på pannan. Och senare såg vi många människor med färger i ansiktet och på kläderna eftersom de var alla besprutade med färgat vatten. De berättade för oss att vi nu skulle se knappast några människor på gatorna. Mumbai har 12 miljoner invånare eftersom alla sov ut efter gårdagens fest. De hade dansat runt elden för att bränna allting dåligt och för att hälsa våren välkommen. Vi åkte till landmärket i Mumbai. Porten till Indien som är på kajen mot havet. Den var byggd 1910 för att hedra kung George den femte och drottning Mary. Härifrån har man en fantastisk utsikt över torget till Taj Mahal Palace Hotel. Det enorma torget fylldes med fler och fler människor. De hade visst sovit ut nu. Vi väntade på vår båt som skulle ta oss till tempelgrottan på Elephanta Island. Denna tempelgrotta är tillägnad Shiva och hans fru. Idag är den på UNESCOs världsarvslista. Om och om igen kom tiggare till oss, kvinnor, män och barn, och vi sa nej med tungt hjärta. En äldre dam bredvid mig tyckte vi var hjärtlösa och gav en ung kvinna som stod med sin baby framför oss en dollar. Omedelbart ville den unga kvinnan ha mer och flera barn kom och ville naturligtvis också ha sin del. Den äldre kvinnan insåg att hon hade gjort ett misstag och ryckte ursäktande på axlarna och började gråta. Kvinnan med barnet tröstade henne. Jag försökte att blinka bort mina tårar. Efter en timmes båtfärd kom vi till Elephanta Island, ursprungligen Garapuri, staden av Gara-prästerna. Senare omdöpt av portugiserna eftersom de hade sett en elefantskulptur nere vid hamnen. Några resenärer tog det lilla turisttåget på 200 meter för att komma till början av de 120 trappstegen som gick upp till templet. Dessa 120 trappsteg är mycket underhållande eftersom vägen är kantad med många tält och säljare som erbjuder sina souvenirer. Ibland blev vi omkörda av killar som bar en man eller en kvinna på en stol. På toppen väntade vi på vår grupp och tittade roat på hur många apor gjorde gymnastik på träden och på ett räcke. En apa klättrade på en gren över en grupp, skakade grenen ordentligt och när gruppen under den inte flyttade på sig kissade han på dem, vilket naturligtvis fick dem att fly, skrika och skratta. Vår guide berättade att vi bör dricka bara vatten. Aporna är då inte intresserade, de vill ha cola. Och det får de med 100% säkerhet. De kan även öppna dragkedjor av väskor i jakt på mat och läsk. Nu gick vi in i tempelgrottan och var omedelbart imponerade av dess storlek och skönhet. Den byggdes under 7 generationer från år 600 till 800 och blev huggat ur basalt. Den är självbärande och pelarna laddas till i efterhand. Vår tourguide tog oss till varje Shiva-staty och berättade på ett levande sätt legenderna. Vi hade tillräckligt med tid för att titta på detaljerna. Det var otroligt intressant. Tyvärr var statyerna skadade av målskjutning som utfördes av portugiserna. När de upptäckte denna grotta visste de inte vad den var till för och använde statyerna som mål för sina skytteövningar. Helt otroligt. Vi återvände sedan till båten som skulle ta oss tillbaka till Mumbai. Skulle. Det var 2 gånger stopp i motorn som kunde lagas först efter några försök. Det belönades från vår sida med applåder. Vi var mycket nöjda med denna vackra resa. Andra dagen i Mumbai. Victoria Terminus tågstationen är en fantastisk byggnad som vi tyvärr bara såg på avstånd. 6 miljoner människor passerar här varje dag. Det skulle nog ha varit omöjligt att hålla gruppen tillsammans om vi hade gått in. Vi hörde åtminstone intressanta fakta. 2000 tåg passerar här varje dag och 40 miljoner människor är anställda inom järnvägen. Så detta är den största arbetsgivaren i världen. Bussen körde oss längs strandpromenaden, även känd som drottningens halskedja, eftersom den glittrar som en diamantkedja om natten. I de hängande trädgårdarna njöt vi av utsikten över bukten. Trädgårdarna lades ut över en vattentank, därav namnet hängande trädgårdar. Vattenreservoaret blir skyddat från ruttnade lik som finns inte långt bort. Parsi är filantroper och lämnar in döda kroppar till tornen av tigandet, så att de sönderfaller och gamorna äter dem. Nu åkte vi igenom den massiva trafiken till Dobby Gods, en open-air tvättstuga där Dobbys, endast män eller deras änkor, tvättar allt till hotell och på kvällen tar de allt hem för strykning. Vi hade sett bilder om det här förut, men att vara där och se det med egna ögon gjorde ett bestående intryck på oss. Bussen tog oss till huset där Mahatma Gandhi ledde sin fredliga kamp för frihet 1917-1934. 40 000 böcker finns i biblioteket. Många är skrivna av honom och även korrespondens visas. Till exempel hans brev till Hitler och Roosevelt där han bad dem att inte föra krig. Det enkla sov- och studierummet med en spinnrock är också tillgängligt. Spinnrocken var för honom en symbol för motståndet mot det brittiska kolonialväldet. Alla bör tillverka sina egna kläder och inte bära engelska kläder. Spinnrocken är fortfarande en del av den indiska flaggan. Hans liv är dessutom visat i form av dockskåp som visar viktiga moment. Detaljerat och mycket fint gjort. I Sri Sri Radha Gopinath Krishna Tempel, International Société för Krishna Medvetande, upplevde vi en fredlig folksmassa som sjungande och dansande hälsade våren med färg och vattenstänk. Vi lät oss bäras av folkmassan och var fascinerade av atmosfären.